Låt oss nu fortsätta med vännen Sigmund Freud. Han var läkare. Han var av judisk börd, men hans föräldrar var inte särskilt troende judar. Jag tror att de var irreligiösa i största allmänhet, om jag minns rätt. Han levde i Österrike, var verksam i Wien större delen av sitt liv, men flydde för nazismen. Mot slutet av sitt liv, han dog 1939. Få, om ens någon människa, har bidragit så starkt till vår moderna västerländska syn på oss själva som Sigmund Freud. Freud var ateist. Han bekämpade med häftig frenesi den kristna tron. Under en lång följd av år led Freud av svår dödsångest. Han dog i en långsamt växande cancer, och det gjorde väl kanske inte hans dödsångest mindre. Men i hans liv föreföll det som om dödsångesten bara stimulerade honom till att anse att kristen tro är ett sätt att ljuga bort sin dödsångest. Och det har ju blivit lite av ett modernt slagord i vår tid. Att ja, troende det är man ju bara för att man vill ljuga bort dödens realitet. Det var en av Freuds grundsatser när det gäller kristen tro. Freud började sin läkarbana som så kallad neurolog. Alltså som specialist på nervsystemets, vad ska jag säga, fysiska sjukdomar. Och på den tiden hade den medicinska vetenskapen inte hunnit så långt, utan neurologi och psykiatri var sammanvävda enheter. Och de var det väldigt mycket av den orsaken att en av de vanligaste psykiatriska sjukdomarna var en rent fysisk sjukdom, nämligen syfilis. Syfilis är en långsamt tilltagande sjukdom. Det är ju en könssjukdom som vi vet. Det är en infektionssjukdom. Och till en början så manifesteras den lokalt där smittan har överförts, men så småningom så generaliseras den till hela kroppen. Och när man har haft syfilisinfektionen pågående i sin kropp, kanske under 20 år, kanske under 30, så kan det tillkomma. Ofta utan föregående varning, därför att syfilis är en sjukdom som går i skov, ett första skov, sen ett andra skov, och sen kan det komma en lång latenstid, kanske på ett par decennier, då man känner sig ganska bra, ganska frisk och allt ser ut att fungera. Så plötsligt så insjuknar man i ett psykiatriskt sjukdomstillstånd som kallas för paralysie générale. Den stora förlamningen betyder i det franska, paralysie générale. Det här var en ganska vanlig psykiatrisk åkomma på den tiden. Och den hade alltså en rent neurologisk bakgrund, därför att bakom det här tillståndet ligger direkta förstörelseprocesser i nervsystemet. Det kan man visa mikroskopiskt när man undersöker hjärnan ifrån såna här personer. Så Freuds bakgrund, när han började intressera sig för psykiatriska fenomen, det var alltså den att de flesta stora psykiatriker på hans tid, de var neurologer. Och de uppfattade i gemen psykiska sjukdomar som ett apparatfel i hjärnan. Därför den vanligaste psykiska sjukdomen, eller en av de vanligaste, var just paralysi generell, som var ett apparatfel i hjärnan och är det, i den mån det förekommer än idag. Nu har vi ju bra behandlingsmetoder mot syfilis, framförallt med penicillin. Men man hade ju ingenting att ta till på den tiden. Utan hade man fått syfilis så kunde man bara invänta sitt generalparaply, som det heter på medicinarslang här i Sverige, så småningom. Men somliga fick det, andra fick det inte. Men man kunde alltid vänta det. Nåväl, detta var den utgångspunkt psykiatriskt sett som Freud utgick ifrån. Men Freud kom att intressera sig, ska vi säga, för andra former av psykisk sjukdom än de här väldigt grova manifesta psykoserna, just typ syfilis. Han intresserade sig för folk, så att säga, med vanlig ångest. Och han var banbrytande på många sätt, Freud, i sitt sätt att tänka. Hans första utgångspunkt när det gällde de psykiska sjukdomarna var att han avvisade tanken på en hjärnskada som grund, utan han började istället att lansera tankar om att hjärnan, så att säga, var felprogrammerad. Långt innan det fanns några datorer var det, så att säga, en levande tanke för Freud som man skulle kunna klä i datortekniska termer, nämligen att de själsliga lidandena inte var ett uttryck för att datorn hade gått sönder. Det var några transistorer eller motstånd eller kondingar eller något annat som behövde bytas i den här maskinen, utan att det var så att den bara hade blivit felprogrammerad. Manicken fungerade som den skulle, men man hade matat in fel program. Och då går ju inte en dator. Eller går, gör den, men det som kommer ut ur den blir ju alldeles vrickat, som regel. Och det var det han menade också. Så ska vi se på de flesta psykiska sjukdomar. Det här var alltså ingen självklarhet före Freud, men det är en självklarhet idag. Freud bidrog vidare med ytterligare en hörnsten i sitt tänkande. Och det var Freuds tes om det omedvetna själslivet. Eller det undermedvetna själslivet, som det kallas ibland. Das Unbewusste, som Freud själv sa. Det är för den moderna västerlänningen en fullkomlig självklarhet att själslivet är en jättestor historia där man bara själv vet om en liten ringa del. Det är som det berömda isberget som sticker upp med en tiondel över vattenytan och 9/10 under vattnet. Det mesta av det som försiggår i själen försiggår i dunkla kammare dit själens ägare inte själv har någon egentlig insyn. Det där tillhör, så att säga, allmängodset. Det är allmänbildningen, det är vad alla människor vet om psykologi. Så ser vi på oss själva. Att vi gör det, det kan vi tacka Sigmund Freud för. Hur ska man bära sig åt om man ska bevisa att det finns ett omedvetet själsliv? Ja, det är ju inte någon alldeles lätt sak. Därför själslivet är inget som kan mätas eller vägas. Det kan inte uttryckas vare sig i volt eller ampere eller i kronor eller kilometer eller kilogram eller någonting. Och om inte man själv är medveten om sitt omedvetna själsliv så lär ju ingen annan kunna vara det heller. Och därför så är det ju inte så alldeles lätt att verkligen bevisa att det överhuvudtaget är en sann tes. Detta som blivit ett allmängods för alla människor. Nå, hur bar sig Freud åt? Han måste i alla fall haft någon form av argumentering när han framförde sin tes om det omedvetna själslivet. Han tillgrep någonting som inom vetenskapsteori brukar kallas för en indirekt bevisföring. Han drog fram vissa omständigheter som kunde tala för att tanken var riktig. Det första som Freud då påpekade, det är att vi har alla ett omedvetet själsliv som vi är väl medvetna om, nämligen våra drömmar. Vi är inte vid medvetande när vi drömmer, men lika fullt så har vi ett själsliv när vi drömmer. Så att Freud liksom tyckte redan där att, ja, där ser man, det finns ett omedvetet själsliv. Därmed har man ju emellertid inte bevisat att man har ett omedvetet själsliv i vaket tillstånd. Det är kanske bara ett specialfall när man sover, vem vet. Då pekade Freud på ett annat fenomen. Någonting som brukar kallas för posthypnotisk suggestion. På 1800-talet fanns det ett väldigt levande intresse på sina håll för hypnos. Vi vet den här Franz Anton Mesmer som flöt omkring i Paris salonger och botade människor med animal magnetism, som han kallade det. Han hypnotiserade människor och utsatte dem för en påverkan under hypnos. Vi kanske några ögonblick bara ska dröja lite grann vid vad hypnos är för någonting. Därför att det får vi ju väldigt ofta höra när någon blir helad, att det är bara hypnos. Som om det var en förklaring, som om någon visste vad hypnos var. Hur går det till när man hypnotiserar? Det finns många olika sätt att, som det heter, inducera hypnos, att leda en människa in i hypnos. Men ett enkelt och vanligt tillstånd är att den som ska hypnotiseras lägger sig skönt och bekvämt på sidan på en dyscha. Och så sätter man sig in till och så börjar man uppmana den här personen, gärna med lite entonig röst, att han ska slappna av. Du känner hur benen blir tyngre och tyngre. Du ligger skönt avslappad. Du bara vilar lugnt och stilla. Och du känner hur fötterna blir tunga som bly. Du slappnar av. Du känner dig tyngre och tyngre i din kropp. Ja, på det här sättet kan man alltså fortsätta och gå igenom hela kroppen. Och så småningom så börjar man också ge suggestioner av vakenhetssänkande natur. Du upplever en väldigt skön vila. Tankarna slutar i ditt huvud att röra sig. Du ligger bara alldeles stilla, vilande, väntande. Du känner en skön och behaglig avslappning i hela din kropp. Ja, på det här sättet kan man alltså fortsätta ett tag till. Och man mal in då vissa instruktioner också av vakenhetssänkande natur. Monotonin i röstläget och allt det här, det är små specialknep som ska till. Och det är ju intressant att höra hur den monotonin återkommer i många sammanhang, allt ifrån högkyrklig liturgi till utroparna i bingohallar. De har såna här samma monotona liturgi. Jag har en känsla av att det är samma mekanismer man spelar på. Nå. När personen nu på det här sättet liksom släpper in den andres auktoritet i sitt liv, så kommer också det att hända som hypnotisören befaller. Och det går alltså att befalla fram då en vakenhetssänkning av mycket ovanligt slag, där individen inte längre är medveten om vad han gör och vad han säger, men individen är fortfarande lyssnande, tar emot instruktioner, kan svara på tilltal, kan till och med i hypnotiserat tillstånd fortsatt göra saker. Man kan också med hypnotiserade människor börja att ge olika instruktioner till den människans egen kropp. Det finns hypnotisörer som har specialiserat sig på att ta bort vårtor, om ni inte visste det förut. Har ni talat om det? Nej. Och de säger så här: för att ta bort vårtor med kniv eller med kemiska medel eller med bränna med diatermi och sånt här, det är ofta väldigt vanskliga processer. För det första gör det gräsligt ont många gånger, och för det andra så finns det en väldig risk för att vårtorna kommer tillbaka, och om man skär för djupt så får man ett stort ärr. Men de här hypnotisörerna, de säger det finns ingenting som går upp mot hypnos. Man hypnotiserar personen, ger de rätta instruktionerna, vårtorna kommer att torka in, de kommer att torka och lossna, de försvinner fullständigt, dina vårtor kommer fullständigt att torka och försvinna. Ja, kör man några varv så här, och så väcker man personen, och sen så tar man bra betalt och så går han hem med sin vårta, och några dagar senare ramlar vårtan bort. Det är intressant. Det här går att verifiera vetenskapligt. Det är gjort långa serier på det här. Det är inte vem som helst som kan hypnotisera, och det är inte vem som helst som kan ta emot hypnos, men där det fungerar, där ramlar vårtan bort. Så det här är alltså krafter som man introducerar. Intressanta krafter, vad är det man sysslar med? Jag tror personligen att det är demoni alltihopa, men det är vad jag tror. Därför att det här är ju alltså en form av kraftpåverkan som är av ett högst irrationellt slag. Nå, det här med hypnos var väldigt populärt på Freuds tid. Det var många som pillade med det där. Och när jag nu talar om Freuds tid, han var ju verksam länge, så åsyftar jag den tid då han liksom kom igång med sitt självständiga arbete, det vill säga under första delen av 1890-talet. Man gjorde då den erfarenheten ibland när man hypnotiserade människor att man kunde ge dem så kallade posthypnotiska suggestioner. Låt oss tänka till exempel att vi söver ner en av er tills du inte längre vet vad som för sig går. Och så ger vi vissa posthypnotiska suggestioner, det vill säga suggestioner som är tänkta att vara verksamma när du har vaknat upp. För post betyder ju efter. Suggestioner avsedda att vara verksamma när du har vaknat. Och då kan vi säga så här att nästa gång du ser en grön Fiat så går du fram och sparkar in bakluckan. Och så väcker vi upp det, ja. Och du lever kanske i något land där Fiat inte är någon vanlig bil, men rätt vad det är så ser du en grön Fiat. Och du grips av ett totalt ostoppbart raseri och går fram och sparkar in bakluckan. Det är en posthypnotisk suggestion. Frågar man dig efteråt varför i all sin dag du gjorde något så tokigt, så säger du det vet jag inte. Och just det där tog Freud till intäkt för att det finns ett omedvetet själsliv. Den person som varit utsatt för en posthypnotisk suggestion, han gör något men han vet inte varför han gjorde det. Nå, det är ju inte säkert att det för den skull bevisar att vi har ett omedvetet själsliv. För om det här är en andlig påverkan, att den nedsövda personen öppnar sig för en andemakt som här är instruerad att driva personen till detta ända, så förstår vi att det kan finnas fler förklaringar. Jag säger inte att det är den rätta förklaringen, men vi måste förstå att när Freud liksom introducerade det omedvetna själslivet i vårt sätt att tänka, så ska vi se det vila på väldigt bräcklig grund rent vetenskapsteoretiskt. Han har bara vissa indirekta indicier att åberopa, och ändå är detta en dogm som är en fullkomlig självklarhet för oss idag. Den har tagit enormt mycket kraft och tillförsikt ifrån oss som tror. Varför det? Gud säger någonting till dig i din ande och du tänker det var mitt undermedvetna. För det gör 11 kristna av 10. Det dyker upp en idé i ens inre, en föreställning som om man hade varit en andligt fungerande människa som genomskådat det här, man gärna skulle ta vara på, pröva inför Gud, inför hans ord. Är detta från dig, Herre? Är det någonting som jag ska foga in i mitt liv och rätta mitt liv efter? Nej då, det var mitt undermedvetna. Konstigt vad det kan bubbla upp ur ens inre, tänker man. Och så är man av med det. Hur Gud liksom ska kommunicera med oss för att vi inte längre ska tro att det är det undermedvetna i form av hallucinationer eller annat sånt här som spökar i vårt inre. Det vet inte jag. Men jag tror att detta är någonting som har helt tagit ifrån oss den andliga dimensionen. Därför att i Bibeln står det talat bara rätt upp och ner som en självklarhet. Människan består av ande, själ och kropp. Och vi går här och undrar var sitter anden någonstans egentligen? Och hur känns det när anden är på färd? Vad händer då? Och så här. Man skulle tycka att varför kunde inte Paulus skrivit om det här? Varför kunde han inte talat om vad anden i människan är för någonting? Och hur man känner igen andens röst och allt detta. Ja, men det var en självklarhet. De hade inte det omedvetna själslivet. Men det har vi. Därmed inte sagt att vi inte skulle kunna ha ett omedvetet själsliv. Men det luriga med det här är att vi tenderar att ta allting som är andliga manifestationer i vårt liv, vare sig det kommer ifrån den heliga ande eller från onda andemakter, och säga ja, det hör hemma i mitt omedvetna. Och det är väldigt viktigt för oss att se att när Freud lanserar teorin om det omedvetna själslivet, så vilar det på väldigt bräckligt underlag. Det har blivit en total självklarhet för oss. Det var det inte på Bibelns tid. Och det har alltså haft starka konsekvenser för trons liv för moderna kristna. Freuds första stora betydande vetenskapliga arbete var en bok som kan köpas i pocketupplaga än idag. Den utkom år 1900 och hette Drömtydning. Med den boken blev Freud i ett slag en världskändis. Freud är ju psykoanalysens fader. Och när vi talar om Freud och Freuds ideologi eller Freuds psykoanalys eller vad vi nu ska kalla det, så måste vi hålla i minnet att denna psykoanalys var en teknik, en vetenskap, en ideologi eller vad vi kallar det, som växte fram under ett långt strävsamt liv. Han var fullt verksam in i det sista. När hans första bok alltså kom ut 1900 och han dog 1939, så kan ni tänka själv, det här var en aktiv man. Och när vi talar om psykoanalys får man nästan också datera psykoanalysen, därför att den ändrade sig så mycket under årens lopp. Det var inte så att det kom ut en fix och färdig, ett fixt och färdigt synsätt i och med denna boken Drömtydning. Det var inte med det som med darwinismen, att det kom liksom plump en direkt ideologi som för allt i världen senare modifieras av andra, men i alla fall i startögonblicket var klar och utmejslad. Utan Freud kom med bit efter bit efter bit under ett långt verksamt liv. Det som växte fram för Freud, det var hans berömda neuroslära. Och i den finns nu det omedvetna själslivet som en total förutsättning för att vi ska förstå de psykiska sjukdomarnas uppkomst. En viktig punkt i Freuds synsätt, som också mycket uppfattas som en självklarhet bland människor idag, det är för det första att barndomen betyder mycket för den här programmeringen av datorn, och för det andra att det som betyder mest för utvecklandet av psykiskt lidande, psykisk sjukdom, är smärtsamma upplevelser i barndomen. Freud var en praktiskt arbetande man. Han var ingen skrivbordsteoretiker, utan han jobbade praktiskt med människor och drog slutsatser ur de resultat han fick fram med olika patienter. Han var inte så där fruktansvärt hämmad av tystnadsplikt heller, utan han beskrev hela samtalsförloppet, och ibland så där så tydligt som man kunde utan större svårighet också ta reda på vem det var som hade varit patient hos honom. Och så drog han sina slutsatser ur det. Det kom att betyda mycket för honom att han redan på ett tidigt stadium fick till sig människor med svår ångest som hade varit med om svåra händelser i sin barndom men hade glömt bort de här händelserna. Och därav skapades begreppet förträngning eller undanträngning. Svåra smärtsamma minnen undantränger vi till det omedvetna själslivet, brukar vi säga, och där utövar de en bindande kraft. Och för Freud var det till en början så här att det viktiga, när han fick till sig människor med en ångest som inte gick att riktigt ursprungsbestämma, så gällde det att försöka att på det här sättet fiska i minnenas ocean och se om man kunde få något napp, få upp något smärtsamt minne som skulle förväntas lösa personen ifrån hans ångest och hans bundenhet. Ibland fungerade det här, ibland fungerade det inte. I början använde Freud mycket hypnos för att komma åt det här så kallat undanträngda materialet. Men han slutade rätt snart med hypnos. Därför det är lite klurigt med hypnos. Den hypnotiserade personen fogar sig så fruktansvärt mycket efter ens egna suggestioner och ens egna förväntningar, så man kan få folk att säga vad som helst när de är i hypnos. Så att det där var ingen riktigt bra teknik. Utan Freud övergick istället till någonting som man kallade för fri association. Och det bestod så här i att patienten fick ligga på en divan, den här berömda psykoanalytiska divanen, där man ska ligga skönt, bekvämt, avslappad med ögonen upp mot taket. Och så sitter då psykoanalytiken utanför synhåll för patienten. Patienten kan inte se doktorn, utan han ligger där och pratar rätt upp i taket, och doktorn sitter tyst som en mumie bakom honom och skriver i ett block. Tanken är nu att patienten ska utöva så kallad fri association. Han ska ligga och bara kläcka ur sig vad som kommer honom före. Därför att tanken bakom det hela är att rätt vad det är bubblade upp ur det undermedvetna, någonting som är av vikt och värde. Och analytikern, han antecknar och antecknar och antecknar och kan så småningom också föra samtal någon gång emellanåt med sin patient och ta fram saker som han tycker är intressanta och som belyser svåra förhållanden som den här personen har varit med om tidigare, företrädesvis i sin barndom. Och det här är ju också en intressant sak som mycket har färgat oss. Nämligen detta att fri association är någonting som bubblar upp ur vårt undermedvetna. Det här har till exempel vår gode vän Maharishi krokat på. Han med TM, ni vet. Han marknadsför hinduism i en sorts freudiansk tappning. Därför att det gäller att meditera sig in i ett sådant tillstånd att det som finns på djupet av ens väsen det ska komma som bubblor ifrån havsbotten och plötsligt dyka upp i det medvetna. För att inne i oss själva har vi såna enorma omedvetna resurser, brukar det heta. Det är TM, det kör New Age med, det håller alla möjliga på och snackar om att i vårt omedvetna själsliv finns svaret på alla våra frågor och där finns fonder av outnyttjad reservkapacitet och allt sånt här. Och så marknadsförs, som vi ser idag, olika okulta ideologier på basen av det här. Vad är det de gör? De framkallar andliga fenomen i människornas liv, som till exempel TM. Och så säger de, det kommer från ditt undermedvetna. Frågan är alltså om vi har något undermedvetet eller ej. Jag vet inte riktigt. När det nu gäller att utforska det undermedvetna på det här sättet så använder sig den klassiska psykoanalytiken av den fria associationen och kan använda sig av drömmarna. Därför att det är en hörnsten i Freuds teori att när man så att säga börjar rota i det förgångna, om jag nu får använda ett sånt vulgärt uttryck, så återspeglar det sig i första hand i ens drömliv. Och många gånger är det sant. Det är inget svårt att iaktta det här. Det händer ofta. Och man får fram drömmar. Men du vet hur det är med drömmar. De är ju ofta fragmentariska, mer eller mindre kufiska och måste oftast tolkas. Och där kommer det märkliga draget in i freudiansk psykologi. Hur man tolkar drömmar. Ni vet själva hur det är. Alltså, om någon skulle råka se en fabriksskorsten i en sån här dröm så är tolkningen given. Därför att Freud ansåg från början att det enda som formade människornas liv och väsen var sexualiteten. Det var det enda han tillmätte något intresse, så var det sexualiteten. Och han menade att det lilla barnets psykiska utveckling var helt beroende av sexualiteten. Han såg sexualiteten som människans enda drivfjärde. Vi ska komma tillbaka till det senare. Så man fick väldigt märkliga tydningar många gånger om de här drömmarna. Men detta finns också idag hos oss som en hörnsten i vårt tankeliv. Att drömmarna är bara en reflex av det förgångna. Det är det vi har varit med om under dagen som gick, eller det vi har varit med om som små, eller vad det nu är som har hänt. Och när vi kommer till tro på detta så stängs ytterligare en kommunikationsväg av för Gud att komma till tals med oss. Bibeln talar väldigt mycket om profetiska drömmar. Alltså drömmar som har sin förankring i framtiden och innehåller ett material som inte alls individen gick och bar på i sitt omedvetna, utan är någonting som förts till honom utifrån medan han sov. Jag menar Josef, han gjorde lycka vid faraos hov genom att uttyda den här drömmen om de sju magra korna och det där ni vet. Han satte sig inte ner och försökte tolka den här drömmen på bästa freudianskt sätt, att fråga om farao hade varit inne i en kohage som liten och blivit skrämd eller någonting sånt. Och vi vet hela den bibliska historien genom så finns de profetiska drömmarna. Minns du det var när Nebukadnessar hade haft en dröm och sa till alla sina spåmän och trollkarlar och astrologer och stjärntydare och vad det var de var med att kom nu så vi vet vad den här drömmen betyder. Ni ska både berätta drömmen och uttolkningen, för annars tror jag inte på er uttolkning. Och de klarar inte det här. Och Daniel, han beställde tid hos kungen och sen gick han hem och sa till Gud, du kan väl ge mig både drömmen och uttydningen, och det fick han. Då gjorde han lycka vid Nebukadnessars hov. Nu minns hur det var med Josef, Jesu fader. Han tänkte överge Maria. Men så kommer en ängel i drömmen och säger till honom att det här är okej, stanna kvar. Och han gör det. Och sen när de vise männen har varit där så får han en uppenbarelse i drömmen att de måste fly till Egypten, och han gör det. Och Jesus barnet räddas undan ifrån barnamordet i Betlehem. Paulus åberopar en dröm, om jag minns rätt, vid den här sjöolyckan. Var det inte så? Jag har haft en dröm att vi ska överleva allihopa. I vilket fall som helst. Drömmen finns där som ett profetiskt inslag. Jag säger, det utesluter inte att vi kan ha ett omedvetet själsliv. Det låter ju väldigt bestickande och kanske till och med sant. För många gånger så när man har varit med om någonting sådär på dagen, så drömmer man om det på natten. Det vet vi. Vi har alla erfarenhet av det här. Men när vi säger att drömmen är ingenting annat än bubblor ur det förgångna, som håller på att köra runt i det omedvetna själslivet. När vi säger det är inget annat än, då stryper vi Guds möjligheter att komma till tals med oss. Och det är fantastiskt intressant. Därför att vi är ju nu inställda på att på allt sätt vara lyhörda för Herren. Då måste vi genomskåda denna världens visheter och ideologier. Därför att annars kommer vi ingen vart. Vi måste lära oss att känna igen Gud i det som vi tidigare kallat för vårt omedvetna själsliv. Därför att när Gud talar till dig, då är det ju medvetet. Du är medveten om det direkt. Du vet inte var det kommer ifrån. I den meningen är det omedvetet, men det är ju därför att det är Guds själsliv. Inte ditt. Och det gäller ju alltså att hålla isär bokföringarna här. Klassisk psykoanalys tar väldigt lång tid. Och det är inte alls säkert man kommer någon vart. Så i den meningen är psykoanalysen testad som vetenskaplig teknik. Den hjälper ibland, ibland inte. Det finns många pessimister som påstår att om man råkar in i ett ångesttillstånd och väntar 2 år utan att gå i psykoanalys, så blir lika många bra utan psykoanalys som med. Fast det är mycket dyrare att gå i psykoanalys. Men det kanske att ta till. Det finns bevisligen människor som blivit hjälpta på det här sättet. Det har kommit fram smärtsamma minnen. Det har kommit fram annat sånt här. Och jag förnekar inte att det finns en frid som världen kan ge. Även om det också finns en frid som Jesus kan ge oss med någonting annat. Jag tror att vi slutar med detta för idag. Vi återkommer till vännen Freud en dubbeltimma nästa vecka.